Ja, det är Åke Sandin det här. Och då börjar inte oväntat den tuffa oberoende radion. Det vill säga Tyresö, Ulands och Fredsföreningsradio Tuff. Vi kommer att höra den 1471 sändningen. Och den hörs på 91,4 MHz från söndag den 5 augusti. Första gången klockan 17. Och sen ett par gånger per dygn till söndagen den 26 augusti när ett nytt Radio Tuff sänds första gången klockan 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se där man också i fliken arkiv kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program. Programmet i korthet. Många rosor delas ut till de som på blogg eller i tidningar sagt något värt att citera. Beatrice Fin är chef för ICAN, internationella kampanjen mot kärnvapen, som i fjol fick Nobels fredspris. Hon talar i Radio Tuff, alltså om kärnvapnens spridning och farlighet, och kritiserar oviljan att förbjuda dem. Men först Louis Armstrong.
Old Stacy Brown, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good, yes, Stacy Brown.
Ja, upppeppad i 22 sekunder av den positive Louis Armstrong vill jag dela ut veckans rosor från Radio Tuff. Den första rosen går till Ann Sandin Lindgren, som jag känner väl och som förutom att skickligt sköta Tyresöradion har förnuftiga synpunkter i andra ämnen. På Facebook skriver hon bland annat, citat: "Jag förstår inte de som tycker att vi ska gå med i NATO och låta en vettlös, egotrippad, inskränkt och farlig amerikansk president bestämma vår försvarsbudget och vilka krig vi ska ge oss in i och vilka länder vi ska bomba. Det är galet. Världen blir allt farligare. Krig skapar mer krig." Slutcitat. Sen är ros till många EU-länder som hjälpt till mot de svenska skogsbränderna genom att skicka brandbilar, manskap, vattenbombande helikoptrar och flygplan. Det visar en fin solidaritet bland europeiska länder. En ros till Stefan Lindgren, som apropå den tveksamma insatsen från svenska försvaret i bekämpningen av bränderna, undrar vad försvarets 53 miljarder kronor per år används till. Han skriver, citat: "Sammantaget ger det anledning att ifrågasätta hela modellen med ett försvar mot högst osannolika anfall från ryssen som kostar 53 miljarder i år. Och sedan stå utan en effektiv civil katastrofberedskap. Onormala väderhändelser framstår som ett långt större hot än den leder ryssen, som dessutom har fullt upp med samma hot. Cirka 80 gånger större arealer brinner i Ryssland." Slutcitat. En ros till Tyresöbon, bror Perius, som skriver, citat: "Militären är för övrigt mänsklighetens allra värsta miljöförstörare, även om den ibland kan hjälpa till med att släcka en skogsbrand. Dessutom kunde de enorma kostnaderna för militären användas till att minska fattigdomen i världen. Det vi bekämpar är i själva verket den samlade kollektiva dumheten." Slutcitat. Sen är ros till Knut Lindelöf, som i sin blogg www.lindelof.nu skriver apropå räddningsaktionerna av de vita hjälmarna i Syrien. Han skriver så här, citat: "Varför hoppar plötsligt Storbritannien in och räddar hundratals vita hjälmar med familjer i ett läge då kriget håller på att ta slut? Varför måste dessa volontärer nu räddas, om de bara osjälviskt räddat liv och tagit hand om skadade civila på alla sidor i konflikten. Dessa frågor borde varje kritiskt tänkande journalist ställa sig. Men har vi sett något om detta? Svaren på frågorna är nämligen ytterst pinsamma för de flesta västländska medier. Det har ju länge stått klart att vita hjälmarna skapats av brittiska underrättelsetjänsten. Vita hjälmarna har konsekvent befunnit sig i rebellkontrollerade områden och systematiskt hjälpt terroristerna, jihadisterna, med propagandafilmer på ett raffinerat sätt som sen spritts via nätet över världen. De har varit mycket framgångsrika med detta. Syftet har varit att demonisera Assad-regimen. Slutcitat. Lindelöf skriver också under rubriken Ship to Gaza stoppas av israelisk militär. Så har israeliska myndigheter ingripet stoppat Freedom for Flotilla med den ståtliga ketchen Freedom i spetsen. Väntat men ändå skamligt. Inga länder, regeringar eller myndigheter protesterar, vilket gör aktivisterna helt chanslösa. Israel gör vad de vill. Som sagt, väntat men skamligt, säger alltså Knut Lindelöf. Och en ros till forskaren vid Oxfords universitet, Frederike Otto, som nu påpekar att risken för värmeböljor i norra Europa mer än fördubblats på grund av klimatförändringen. Hon skriver, citat, det som tidigare ansetts vara ovanligt varmt väder kommer att bli det normala. I vissa fall har förändringen redan ägt rum. Samhället måste förbereda sig på det här. Det som tidigare ansetts vara ovanligt varmt väder kommer att bli det normala. I vissa fall har förändringen redan ägt rum. Samhället måste förbereda sig på det här. Sen en ros till FN-sändebudet Virginia Gamba som uppger att 7000 barn har dödats under de 7 åren som det syriska kriget pågått. Enligt overifierade uppgifter har fler än 20 000 barn dödats eller sårats. En ros till Sveriges Televisions programserie kallad Världens undergång, där den första delen hade många avsnitt om första världskriget. Det uppgavs att 10 miljoner människor dödades, de flesta stridande män. Heroismen i propagandan tonades ner och istället framhölls soldaternas helvete som ledde till att många vägrade anfalla fiendens skyttegravar. Åtskilliga avrättades av sina egna på grund av ordervägran. Freden slöts i Versailles 1919. Det sades då optimistiskt att första världskriget hade gjort slut på alla krig. Men det leddes istället till ännu värre andra världskriget med sina minst 50 miljoner dödade. En ros också till Bernt Egeblad som i Sveriges Television stod för programmet Jag minns mitt 60-tal. Där förekom både svenska och utländska inslag. Vietnamkriget rasade och den sydstatskonservativa politikern och presidentkandidaten Barry Goldwater yttrade bland annat att vi ska bomba Vietnam tillbaka till stenåldern, och det lyckades man nästan med. Morden på Robert Kennedy och Martin Luther King som inträffade 1968 nämndes. Det fanns också inslag om den växande svenska Vietnamrörelsen. Däremot saknade jag en bild av de 4 första amerikanska Vietnamdesertörerna, Rick, Mike, John och Craig, som tuffmedlemmar tog hand om och gav Lodgy något år. En ros till miljöpartisterna Annika Lillemets och Walter Mutt som i Sydsvenskan menar att försvarsminister Peter Hultqvist vidhåller en närmast villkorslös lojalitet mot USA i fråga om FN:s konvention om kärnvapenförbud. De skriver bland annat, citat, en så ryggradslös hållning anstår inte en försvarsminister i en rödgrön regering. Det är otänkbart att ett grönt parti med rötter i fredsrörelsen skulle ingå i en regering som inte otvetydigt tar ställning mot kärnvapen. Slutcitat. Nu har Hultqvist också beslutat att Sverige ska köpa in det amerikanska luftvärnssystemet Patriot för en summa av minst 10 miljarder kronor. Så en ros till den indiske utrikesministern S.K. Singh som säger att Indiens relationer inte angår USA med anledning av USAs sanktioner mot Iran. USA har uppmanat Indien att inte importera olja från Iran, men den indiske utrikesministern ryter till och säger, citat, Indiens bilaterala relationer med Iran står på egna ben och influeras inte av Indiens relationer till något tredje land, slutcitat. En ros till den världsberömde judiske dirigenten Daniel Barenboim som nu säger, jag skäms för att vara Israel idag. Anledningen är den nya lag som ger företräde åt judar på flera sätt och som utgör en betydande diskriminering av den palestinska minoriteten. Vi har nu en lag som betraktar den arabiska befolkningen som andra klassens medborgare. Det är därför en mycket tydlig form av apartheid, säger Barenboim. En stor del av den israeliska kultureliten protesterar också mot lagen som godkändes i Knesset, parlamentet, med 63 röster mot 55. En ros till israelen Ram Cohen som protesterar mot en lag som förbjuder kritik av israelisk militär. Cohen säger att dessa lagar är ett slag mot yttrandefriheten och förklarar, citat, dessa lagar skadar demokratin. En ros till Beatrice Fien som var sommarpratare en dag i juli på Sveriges Radio. Hon är chef för ICAN, internationella kampanjen mot kärnvapen, som fick Nobels fredspris i fjol. Hon hörs alldeles strax här i Radio Tuff. Och slutligen en ros till alla solidariska människor som blir medlemmar i Tuff. Det blir man genom att sätta in 200 kronor för familjemedlem, 80 kronor på Tuffs plus giro 1601 37-6.
Tidigt förstod jag att krig inte riktigt var som på film. Det var inte de goda mot de onda. Krig och konflikt är rörigt, svårt att förstå, komplicerade processer och jag ville alltid vara en del av lösningen. Det började där, i Angered. I min lilla förort som samtidigt rymmer så mycket av världen. Ett ställe som idag mest porträtteras som grogrund för kriminalitet, utanförskap och sociala problem. Men också mitt hem, min uppväxt. Ett ställe där det finns en oerhörd kunskap om internationella frågor, om fred och konflikt, om säkerhet. Men där sällan någon tillfrågas om dessa frågor. Dagligen i mitt jobb möter jag alla dessa säkerhetspolitiska experter som sitter på sina fina kontor runt om i världen på institut och universitet och ger sina råd åt regeringar, presenterar lösningar. Och då tänker jag ofta, kanske borde ni fråga dem som vet vad krig egentligen handlar om. De som vet hur ett minfält mellan hemmet och vattenkällan ser ut. De som vet hur det glittrar till i himlen när en beväpnad drönare glider över huvudena. De som vet hur vit fosfor luktar och hur det låter när ens grannar hittar sina familjemedlemmar mördade. När jag började på universitetet kändes det självklart att läsa internationella relationer. Men jag kände samma frustration som genom hela min grundskolgång. Jag vill inte läsa om teorier. Jag vill veta vad som händer i verkligheten. Jag ville till FN och se allt det här på riktigt. Och jag började leta praktikplatser. Jag kom i kontakt med Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet. Och de erbjöd mig en praktikplats i Genève, där alla de häftigaste internationella organisationerna fanns. Fantastiskt, tänkte jag. Praktiken handlar om kärnvapen, sa de. Kärnvapen? Jag var faktiskt lite besviken. Tyckte det var helt irrelevant. Världen är full av problem. Varför skulle jag ägna tid åt en gammal, inaktuell fråga som mest folk som leder kvar i kalla kriget verkade ägna sig åt? Men jag tackade ja. Mest för att jag skulle få en chans att jobba med FN nere i Genève. Och tänkte jag kanske skulle hitta en chans att byta inriktning så småningom. Men plötsligt var jag fast. Jag valde aldrig riktigt att engagera mig i kärnvapenfrågan. Den valde mig. I kärnvapenfrågan insåg jag att det var ett uttryck för förtryck. Precis som alla andra jämställdhets- och rättvisefrågor. Kärnvapen är det bultande hjärtat i ett ojämlikt, orättvist och gammaldags system. Det är ett system som är uppdelat i de med makt och de utan makt. Där de med kärnvapen är ansvarstagande och de andra ses som oansvariga, opolitliga. Kärnvapen ligger i centrum för ett kolonialt, rasistiskt och sexistiskt världssystem. Och när man tänker efter, om man tänker riktigt logiskt, så är det ju ofattbart att trots framsteg om mänskliga rättigheter och krigslagar så har vi bara accepterat att några länder har rätt till att hota med att massmörda enorma mängder civila, förgifta överlevare och miljö med radioaktiva bomber. Vi uttrycker chock och ilska över att kemiska vapen används i Syrien. Vi har förbjudit landminor på grund av deras konsekvenser för civila. Men ändå accepterar vi tyst de länder vi står nära som förbereder sig för att slakta hela städer med kärnvapen. Kärnvapen och avskräckning som strategi är det ultimata uttrycket för dominans. Ett redskap för att hota sig till lydnad från resten av världen. Det är ett massförstörelsevapen som internationell rätt tidigare har tillåtit att några få länder har. Att vi har haft ett apartheidsystem där olika lagar och regler har gällt för olika länder. Där de stora, rika länderna och deras allierade är resonabla, stabila. Och andra är opolitliga, framförallt utvecklingsländer. Och det här är grunden för allt förtryck. Att de starka hävdar att de har rätt att bestämma, dominera, för allas bästa. Och de som försvarar kärnvapen säger att det får skydda sina länder. Men samtidigt har man genom detta vapen skadat oerhört många genom giftiga och dödliga kärnvapentest. Och dessa test har inte gjorts i närheten av de mäktiga. Man har använt och testat kärnvapen på folk som inte räknades. På de som knappt sågs som människor. På ursprungsbefolkningar. På kolonier. På människor från platser med numera bortglömda namn. Som Moruroa. Eker. Semipalatinsk. Maralinga. Bikini. Människor vars land och hav bestrålades. vars kroppar experimenterades på. Vars kultur och liv för alltid skadades. Runt om testsajterna i USA har man sett ökade sjukdomar som cancer, men även specifikt för kvinnor, infertilitet, missfall och fosterskador. Vem skyddar man? Sovjet testade över 450 kärnvapenexplosioner i Semipalatinsk i Kazakstan. Utan att bry sig om effekterna på lokalbefolkningen eller miljön. Och idag föds ett av 20 barn i området med allvarliga missbildningar. Sjukdomar ökar varje gång vinden vänder och blåser från testsajten mot närliggande städer. När jag på allvar började sätta mig in i kärnvapenfrågan blev jag arg. Och jag bestämde mig för att göra någonting åt saken. Kärnvapen är inte bara en symbolisk fråga. Det är inte bara en teori vi debatterar inom säkerhetspolitiska kretsar. Det är ett riktigt vapen med företag som bygger dem, politiker som beslutar om dem, militärer som övar och gör planer för att använda dem. De är inte magiska utom kontroll. De ser inte till att det är stabilitet i världen. De är bara vapen. Vi har byggt dem. Vi kan ta isär dem. Risken för att kärnvapen används är den högsta sedan kalla kriget tog slut. Kanske högre än den någonsin har varit. Det finns över 14 000 kärnvapen i världen idag. I 9 länder. Och de flesta vapnen har mycket större sprängkraft än bomberna över Hiroshima och Nagasaki. Risken för att de används genom intention eller helt enkelt genom ett misstag, en olycka eller ett missförstånd finns och ökar för varje dag. Och om vi behåller kärnvapen för alltid så kommer de att användas. Setsuko Thurlow var 13 år när hon blev bländad av en kraftig ljusblixt i skolan. Jag svävade i luften och sen blev allting mörkt, berättar hon. Efter att ha blivit mirakulöst räddad från den brinnande och raserade skolan i Hiroshima återvände hon till sitt hem. Bara för att se på när vänner och familjemedlemmar avled. Antingen omedelbart eller efter en tid av effekterna. Jag kommer ihåg min systers 4-åriga son, Eiji, berättar hon. Hans lilla sönderbrända kropp gick inte att känna igen. Men jag hörde hans svaga röst som bad om vatten om och om igen tills han avled. Vid en explosion av ett kärnvapen kan den intensiva hettan få kroppar att helt förångas och allt brännbart att brinna upp. Den enorma tryckvågen färdas mil och sliter sönder byggnader och infrastruktur. Den radioaktiva strålningen förgiftar och dödar både omedelbart och över lång tid genom strålsjuka och cancer. Kvinnor och barn är extra utsatta då radioaktiv strålning påverkar dem i högre grad än vuxna män. Det finns ingen humanitär organisation, varken statlig eller mellanstatlig, som effektivt kan hantera konsekvenserna av en kärnvapendetonation. Det kommer ingen hjälp. Om vi behåller kärnvapen för alltid så kommer de att användas. Idag ser vi världsledare hota med att använda dessa vapen för att totalt förgöra ett helt land. Vi ser kärnvapenspetsar riktade mot hela städer, redo att avfyras och ha ihjäl hundratusentals, kanske miljoner civila, på några sekunder. De senaste åren har en ökad hotfull retorik runt kärnvapen setts. Och alla kärnvapenstater moderniserar och uppgraderar sina arsenaler och pratar om att göra dem mer användbara i krig. Jag var på plats i Singapore i juni under det historiska mötet mellan Donald Trump och Kim Jong-un. Vissa menar att det mötet och pappret de undertecknade, där Nordkorea åtar sig att nedrusta, garantera att hotet om ett kärnvapenkrig nu är över. Och på ett sätt var mötet en viktig signal om diplomati som en effektiv metod att reducera spänningar. Men samtidigt gav mötet få konkreta resultat och oron är fortfarande stor att förhandlingarna ska bråka samman och hoten om att förgöra varandra återupptas när detaljerna ska hamnas ut. Och jag kände mest att mötet i Singapore var ett stort spektakel. En slags dokusåpa där hela världen följer dessa två ganska osympatiska och opolitliga män, minut för minut, utan att vi egentligen kom speciellt mycket närmare nedrustning. Det pratades om handslag, lunchmenyer, kroppsspråk. Men ingen pratade om vad som händer om konflikten och den hotfulla retoriken mellan Kim Jong-un och Donald Trump leder till användande av kärnvapen. En nordkoreansk attack på Seoul med det största vapen som de har testat hittills kan leda till 760 000 döda och över 2 miljoner skadade enligt beräkningar från Outrider Foundation som sammanställt information från olika kärnvapenlaboratorier. Och en amerikansk kärnvapenattack på Nordkorea för att eliminera deras kärnvapen och missilprogram skulle antagligen involvera runt 30 kärnvapen där det radioaktiva nedfallet skulle spridas över Nordkorea och tätbefolkade områden i Sydkorea. Och med användande av kärnvapen skulle vi bryta ner ett tabu, en brandvägg som vi desperat har försökt hålla oss fast vid sedan Nagasaki. Och vi har ingen aning om vad som väntar oss på andra sidan. Kan ett kärnvapenkrig begränsas idag? Skulle Ryssland och Kina bli indragna? Och vad händer om det händer här i Europa? Vi har vant oss att krig sker någon annanstans. Att lemlästade kroppar och människor som springer från bomber är långt från oss. Men Europa är den delen av världen som har flest kärnvapen. Från Rysslands enorma arsenaler till franska, brittiska och de hundratals amerikanska taktiska kärnvapen som är utplacerade runt om i Europa. Om vi behåller kärnvapen för alltid så kommer de att användas en dag. Och de kommer användas där de finns. Både avfyras och som mål. Med en bomb blev min älskade stad förgjord. De flesta av invånarna var civila som blev förbrända, förångade och förkolnade. Och bland dem mina familjemedlemmar och 351 skolkamrater, berättar Setsuko. Och detta är vad som sker idag också. Stater hotar att utsätta människor för oerhört lidande. Hotar med att ha ihjäl hela samhällen för att skapa säkerhet. Likt de som försvarar tortyr och andra brott mot mänskliga rättigheter argumenterar folk att vi måste låta vissa stater ha rätt att ha ihjäl hundratusentals civila med omänskliga vapen för statens säkerhet. Det är ingen tillfällighet att vi idag ser att kärnvapenhotet är tillbaka och växer. I en tid då vi också ser ökad rasism och nationalism, attacker på demokrati och internationella institutioner, auktoritära, fascistiska ledare och en minskad respekt för mänskliga rättigheter, folkrätt och andra internationella lagar. Inte ens den svenska regeringen klarar idag av att helt ta avstånd från massförstörelsevapen. Sverige har alltså ännu inte skrivit på förbudet mot kärnvapen. Frågan utreds fortfarande. Man velar alltså om att ställa sig bakom att kärnvapen är oacceptabelt. Och det är ryggradslöst av Stefan Löfven. Om vi behåller kärnvapen för alltid så kommer de att användas en dag.
Vi hörde Beatrice Fihn som är generalsekreterare för ICAN, internationella kampanjen mot kärnvapen, som i fjol fick Nobels fredspris. Och vill ni delta i den viktiga kampen mot dessa fruktansvärda vapen, bli tuff med dem. Det blir man genom att sätta in 200 kronor på Tuffs plus zero 16 01 37 6. Och ni är varmt välkomna i den förening där vi jobbar gratis mot dessa vapen.